Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon. Vi är tillbaka mitt i sommaren. Det har varit jävligt varmt nu ett par dagar.
Mm.
Det är upp mot 30 grader. 45 på mitt kontor om jag stänger dörren i 10 sekunder.
Ja, Evelina gick till en bensinmack i närheten här och köpte mjukglass.
Ja, gott.
Ja, det måste man fan käka när det är sånt här väder. Men alltså när man kliver ut, alltså det känns ju som att man blir angripen.
Ja, man som att bara går rätt in i en vägg.
Ja.
Ja, det är helt otroligt.
Det är ungefär som när man kliver av, du vet, bussen från flygplanet. Du vet, du har gått av på flygplatsen och så kliver på bussen som ska ta dig till ditt hotell eller någonting.
Mm.
Typ i Kroatien eller i Grekland eller vad det nu kan vara någonstans man charterar. Och när man kliver ur bussen och inser att dra åt helvete, vad varmt det är.
Mm, just det.
Och man känner det hela kroppen direkt. Det är inte så att du känner värmen och liksom sakta men säkert blir varm för att du är i solen länge, utan det kommer direkt.
Mm. Så är det.
Svettpärlor på hela kroppen.
Verkligen. Så kan det gå, men nu ska det ju från och med i natt här i Karlstad i alla fall oska utan bara helvete. Så det får väl ner temperaturen lite då, kan jag tänka mig.
Ja, det kan vara gött med lite oska som rensar luften alltså. Det är kul också att vi inleder podden med att prata väder.
Ja, men det finns ju inget bättre än att prata väder.
Nej, det är jävligt avslappnande, är det inte det?
Mm, jo, visst är det.
Det är rätt mysigt. Och vi kör väl vidare. Det är lite så här halvt friåkningssommar, eller att man,
ja, så får det ju vara,
väljer någonting som man har gjort under veckan och prata om. Så har det ju egentligen varit kanske mer, så att vi skulle kunna liksom ämnesnämna, eller vad heter det, ge ämnesnamn åt avsnittet, men det känns lite så här okej, men vad har du kollat på den här veckan, jag kollar på det här och så vidare. Vi får köra så. Det
absolut.
Det är inte många dagar man sitter och läser igenom saker eller för anteckningar som man kan göra annars på samma sätt.
Nej, jag håller med.
Så vi kommer att köra på det där. Men vill du börja med någonting som du har kikat på det senaste?
Framförallt så skulle jag vilja göra så här, att det har kommit ett spel på Game Pass nu.
Mm.
Som jag faktiskt är lite sugen på att köra igenom. Det heter As Dusk Falls. Jag vet inte om du har hört talas om det.
Nej.
De visar ju upp det på det här Xbox-eventet som var i början av juni.
Mm.
Och det som jag fastnade i lite för det var att det kändes som att det liksom, jag vet inte riktigt vad det här är för typ av spel, men det känns som ett ganska lite mer, kan man säga, lite mer vuxet, med risk för att bli lite pretentiöst, och lite mer verkligt tecknat Telltale-spel.
Mm.
Och jag ser att det är många som känner att det är lite så här, man får lite visual novel-vibbar av det.
Alltså när jag kollar på screenshots så ser det ut som en tv-serie.
Mm. Och det är säkert så väldigt tung dialog så mycket, och säkert en del val att göra. Och jag har spelat, jag tycker att både Telltale-spelen och de som de här Life is Strange och de har varit rätt lättsamma att spela igenom, för att de inte är så långa.
Mm.
Sen har ju storyn varit tung några gånger, så det är inte bara så att det är att springa sig igenom, utan jag tycker att de har varit relativt välskrivna för att vara liksom de första i sitt slag. Där det liksom, för den här marknaden, jag vet att visual novel finns det ju, man säger i Japan och sånt, sådana som är väldigt stora, men liksom som kanske riktar in sig mer på rent hur kulturerna ser ut, riktar in sig mer på en västerländsk marknad.
Mm.
Så har Life is Strange, även om det var lite väl så här stereotypa roller i den bemärkelsen att hon som var en mobbare kändes lite klyschig, och sen var det den mobbade tjejen som också var lite klyschig, och den coola killen, alltså det Men det var ju ett steg framåt att berätta en helt vanlig historia i tv-spel, och det tyckte jag var rätt coolt. Mm. Så jag hoppas att det här kan vara något liknande. Men som sagt var, har ingen jävla aning om storyn eller vad det handlar om, och vill inte läsa för mycket heller.
Nej, jag kollade bara på lite bilder, men det är cool, så coolt ut.
Ja, och också så här, Game Pass, betala för det. Det är bara att installera och köra. Det känns som ett, nästan ett spel som är gjort för Game Pass på något sätt. Så det gör det ju. Det är så att jag ser att det kostar bara runt 300 spänn. Så det är inte ens ett fullprisspel då. Mm. Och det kanske är vad de här spelen är värda. Liksom.
Mm.
När de är en 5-6 timmar skulle jag gissa. De brukar ju vara, de följer säkert det mönstret.
Jag kommer att tänka på ett Super Nintendo-spel nu av alla jävla grejer, som heter Mr. Doe, eller Mr. Doe kanske det heter, om du känner till det.
Nej.
Man är en clown. Det är sånt pusselspel ungefär som typ, vad vet jag, jag vet inte, Dig Dug ungefär, om du har kört det.
Det kände jag igen lite. Jag undrar om inte du kan ha pratat om det tidigare. Så att det var Mr. Doe.
Ja, man är en clown.
Mm. Jag googlar lite bilden jag också nu nämligen.
För det är sånt spel man har sett typ i tv-spelsaffär någon gång. Det är omslaget, jaha, det här kanske är spännande. Och sen när man väl spelar det första gången så tänker man, vad i helvete är det här?
Ja, kan jag säga, skulle nästan kunna tänka så det här omslaget också. Man kommer ju fan med att drömma mardrömmar i natt. Det var en lurig jävla clown. Så vad ni än gör, googla för helvete inte på det här.
Nej, men man tänker,
du vet, det är någonting, ursäkta bara, när, du vet, det är väl det typiska med clowner, men att de ser asglada ut på munnen men har ögon som är asonda.
Mm.
Det är någonting, det blir något fel i skallen på en.
Och det är ju ett gammalt arkadspel, men tänk dig att köpa det till Super Nintendo och så ser det ut som ett Nintendo 8-bit-spel och det är ett arkadspel och du får inte. Tänk att pröjsa fullpris för en sån titel.
Ja, det... Ja.
Eller typ Monopol till Super Nintendo tror jag haft någon gång i tiden.
Monopol? Jaha, åh fan.
Ingen fel på spelet så, men det känns lite så här. Var är allt?
Jaha. Vad går du ut på då exakt?
Få en jävla massa poäng.
Ja, ah, okej.
Okay. Jag har inte kört det jättemycket. När man har sett det, man har sett det i tv-spelbutiken sen man blir äldre, så man kanske skulle prova det, man har kanske en flashcard eller någonting. Och kommer ihåg att jag blev så genuint besviken, bara, va?
Ja, det är sånt som händer.
Tänk när du har stått i spelaffären eller vad nu kan vara. För det var inte så att du kunde leta upp gameplay-videos på YouTube eller någonting.
Nej, nej.
Det var en bit kvar. Men du kanske kunde titta på baksidan av kartonger och sånt där, naturligtvis. Mm. Men tänk dig att du har sådana förhoppningar när du köper det spelet. Ja, men det här blir roligt. Och så ja, startar man det och så ser det ut som förra generationens tv-spel. Alltså början av Nintendo 8-bit när det kom. Mm. Donkey Kong är mer avancerat.
Ja, det är väldigt märkligt.
Så att jag tycker att det kan vara bra att man ändå har spel som man tar inte mer än vad man får valuta för.
Nej, precis. Det är rätt. Fan, nu när du pratar om det där, vad fan var det Nintendo 64-spelet som jag köpte och blev så jävla besviken på? Ja, jag får fundera vidare på det, men jag fick, nu när du pratar om det så där, så blir det verkligen en sån där, oh, just det. Man var någon form av svävare som åkte runt i tajta korridorer och skulle göra små uppdrag. Det är den bästa förklaringen jag kan ge.
Mm. Jag kommer inte på vad det kan vara, men det är kanske någon annan som gör det. Det är nästan ett sånt poddavsnitt, spel som man måste ha blivit jävligt besviken av, eller...
Mm.
Eller spel som man tänker att fy fan, kunde de ta fullpris för det här?
Ja, det är helt otroligt.
Det kan ta fullpris, det måste ju inte vara gamla spel heller.
Nej, nej. Exakt.
Men det finns nog, jag tror att det är, det är mycket bättre kvalitet på spelen idag och mer, så att man släpper väl kanske inte du köper ett spel för 700 spänn typ, och så är det Frogger ungefär.
Ja, nej, det är klart. Då är det väl ett större problem idag kanske att spel släpps lite ofärdiga kanske.
Ja, det är också ett sånt där problem, och sen så måste man vänta ett år när det kommer tillräckligt många patchar för att man ska kunna spela det.
Precis.
Jag tycker att det är bra att man kan göra så att man kan uppdatera spelen så on the fly, för förut om man släppte sig Final Fantasy 6 till Super Nintendo så visade sig att det finns en game-breaking bug i det här och så ska man uppdatera det. Du kan du ju inte uppdatera kassetten du redan har, utan nästa batch som de säljer ut, eller som kommer ut i butiken, är en uppdaterad version. Så det är ju inget nytt fenomen så, men det är ganska skönt att man kan få en uppdatering om det är någonting som inte funkar. Men samtidigt så kan man få ofärdiga spel. Var det inte Tony Hawk's Pro Skater 5 där du inte ens fick med spelet på skivan?
Jo, det stämmer säkert.
Du installerade spelet och sen var du tvungen att ladda in med en patch för att kunna spela det överhuvudtaget.
Sämre säkert.
Det kan jag väl ändå tycka är grundläggande, att hela spelet ska finnas på skivan om du köper på skiva.
Absolut. Ja, men det, alltså, jag vet, eller det där att man inte ens får med en skiva, det är ju relativt vanligt ändå.
Ja, just det. Finns ju sådana där, du köper fodralet bara, men du får, och så är det typ öppnar fodralet och så är det nedladdningskod där i.
Ja, exakt.
Ja, det tycker jag är så jävla ruttet. Det är ju onödigt som fan.
Ja, sen vet jag att nu vet jag inte vilket tillfälle det var, men jag kommer ihåg varför jag inte köpte det via, det var något Call of Duty, om det var Black Ops-spelet 2:an eller 3:an eller 4:an. Det har ju kommit så jävla många, så jag strunt samman, något av Black Ops-spelen där vi åkte från vårt gamla jobb i Säffle och så stannade vi på den spelbutiken som ligger slash låg på Bergvik. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Är den kvar?
Nej, de konkade ju hela den koncernen. De finns bara på Irland, tror jag. Eller på Irland, vad säger man?
Vet jag kommer inte ihåg ifall den fortsatte som en egen butik lite efteråt. Det var därför den där ute på Bergvik. Det var därför jag blev osäker nu helt plötsligt. Och där köpte jag det här Black Ops 4. Och då var det så bara slog det mig. Men vad i helvete, jag är dum i huvudet. Jag har ju ingen CD-läsare eller DVD i datorn. Fan ska jag göra nu? Och så slet jag upp det där och så låg det bara en kod istället. Jag bara, ja, tack. Det var ju ändå bra. Sen vet du fan, jag minns också att det finns någon jävla anledning till att jag inte köper det via deras butik. Om det var bättre pris på det helt enkelt. Så att jag blir rekommenderad att åka dit och köpa det. Det är 200 kronor billigare typ.
Ja, men så kan det ju verkligen vara. Ja. Alltså, jag kan tycka att digitala nedladdningar som du köper, alltså när du köper ett spel, är ju, det här har vi pratat om flera gånger så att jag behöver inte säga det så mycket. Men just vad sjukt är att det ofta är dyrare.
Ja, det vet jag inte riktigt varför egentligen, ska jag väl helt...
Säg att det är PlayStation Network och jag vill köpa ett spel, alltså ett relativt nytt spel, och så kostar det 100 spänn mer än om jag skulle köpa det i butik.
Ja, nej, det är ju obegripligt. Sen har jag sett att de har väl fått lite kritik för det, just PlayStation Store, att de är jävligt dyra där, några spel som kommer, att de liksom pushar 900 spänn mer eller mindre. Det är bara något jag har hört, så jag är inte helt säker faktiskt. Om det är så. Vad kostar ett PlayStation 5-spel i deras store?
Ja, men det är fullpris, tror jag, är typ 700 kanske.
Ja, okej.
Och så kan du väl köpa någon sån här digital deluxe där du får ett vapen som är bra i de 5 första minuterna i spelet.
Okej.
Som Assassin's Creed-spelen, när jag kollade om man skulle köpa en sån här deluxe-utgåva. Så, ja, du får en armor som är bra tills du hittar din första armor ungefär.
Ja, det är också så där. Ja, jag vet inte vad jag tycker om det där egentligen. Faktiskt.
Men det är därför jag har haft lite svårt att spela Ubisoft-titlar också. Nu kommer inte jag ihåg om just Assassin's Creed är Ubisoft. Jag har inte
jo,
det i
jo.
huvudet.
App, jo.
Ja. Spelen är ju bra, men det känns som att spela free-to-play mobilspel, för du får hela tiden massa reklam i spelet.
Ja, ja, så är det ju.
Och då känns det som att jag har pröjsat för det här. Nu gör de massa reklam att jag ska köpa en massa skit.
Ja, det är väldigt märkligt beteende, det håller jag med om.
Det har jag gjort spelar... att jag inte orkar fortsätta spela dem, för att det känns mer som att de gjorde spelet för att tjäna pengar medan att de tycker att det är kul att göra spel.
Mm.
Och den typen av spel gillar jag inte.
Nej, jag förstår absolut till viss del. Väldigt mycket till och med, inte bara till viss del. Men jag kan väl känna lite så här, jag körde ju det här Valhalla.
Mm.
Har jag inte kört klart, men det vill säga att jag tyckte verkligen att det var ett steg framåt med det som heter Odyssey. Det gillar jag, menyerna, det var ganska fritt. Kunde välja att ha liksom att ganska, jag valde att jag vill inte att allt för mycket ska ploppa upp på kartan, utan jag vill hellre utforska. Så man kunde ju skicka upp den där fågeln som fick titta, och då signalerar man, nu har fågeln hittat någonting av intresse. Då kunde man markera själv på kartan. Mm. Men det är nog hit jag ska springa nu. Det tyckte jag var ganska coolt.
Mm.
Det tyckte jag funkar bättre i Odyssey än vad det gör i Valhalla. Å andra sidan då så verkar jag vara ganska ensam om den tanken. Så jag vet inte om det är bara att jag inte riktigt har kommit in i det.
Nej.
Kan ju vara så också. Men som sagt, Valhalla, Elden Ring kom ju lite emellan, så det var väl korkat att skaffa ett så stort spel som Valhalla är, som är typ, om man vill, hur många hundra timmar som helst.
Mm.
Och ändå jävligt långt för att bara liksom klara main questen.
Mm.
Så vi får se ifall jag någonsin kommer orka liksom komma tillbaka till det.
Jag har inte ens tagit bort plasten på mitt exemplar.
Nej, då kan du sälja den om några år.
Jag tror inte att de kommer bli några rariteter som har släppt.
Nej, det tror inte jag heller.
Det är ingen begränsad utgåva direkt.
Mm. Nej.
Nåväl, men det är kul att snacka lite så här, ja, allmänt och såna grejer man retar sig på eller inte. Men kom du fram till någonting som du hade kikat på eller spelat det senaste?
Jag har ju faktiskt kikat på den nya Resident Evil-serien som finns på Netflix.
Mm.
Alltså, jag vet knappt om jag tycker att den var helt okej att se, eller om det är en riktig jävla kalkon.
Jag lyssnade, eller jag läste ju din beskrivning och så kollade jag på trailern. Jag tyckte att det verkade uruselt.
Ja, alltså det jag känner att jag tycker att den grejen som de har tänkt att göra, när jag förstod liksom, aha, det här, man ska få följa Wesker nu. Mm. Och vad han, men det här kan bli ganska coolt.
Mm.
Den premissen skulle jag ändå gilla, att det liksom är vad man nu ska känna, i alla fall från spelen i de senare, en klar och tydlig bad guy.
Mm.
Det kan väl vara kul att se hans roll i hela den här liksom jordens undergångskänslan. Men sen så upptäckte jag ganska snart att man verkar ju följa hans tonårsdöttrar i framtiden och i nutid. Så, och där, när han utspelar sig i nutid, som alltså är när den här zombieapokalypsen bryter ut, då är det jävligt mycket tonårsdrama. Men så här, bråk på skolgården, tonårsrevolt, de ska göra uppror mot sin pappa. Och det, är så, det känns ju, det här passar ju inte alls. Och sen i framtiden då, då är det ju en helt vanlig actionserie som är relativt underhållande på ett sånt att jag tror att jag kunde känna den, de delarna kunde jag liksom känna när jag tittar på, ja men det här går att se en gång. Det är ingenting som jag kommer återkomma till. Jag kommer inte minnas det speciellt mycket, men jag känner att de här 50 minuterna samtidigt som jag käkar, ja visst, absolut.
Ja, och det gör ingenting om man missar lite grann för att man inte är så uppmärksam, för att man sitter och typ skärpotatis eller någonting.
Ja, exakt. Men sen det här, de här andra delarna när man följer hur det här zombieutbrottet, alltså hur det alltihop startade, alltså det är inget vidare alltså. Så jävla märkligt val. Alltså det största problemet är ju att kalla det Resident Evil. Mm. För alltså de gör sin egen grej alldeles, alldeles för mycket.
Och att man blandar in Albert Wesker mitt upp i allt det där. Det finns ju inga typer av indikationer att han har familj.
Nej, men alltså okej, men det kan jag väl ändå känna sig att lite friheter kan man väl ta sig när man gör en sån här. Men här är det alldeles för mycket. Liksom, de har gått så oerhört långt ifrån originalet. Och det är liksom så här, ah, men det kan vara ett eget universum som det utspelar sig. Ah, är vi där nu med Resident Evil? Jag bara, okej.
Bästa så, ursäkten nej. Att göra någonting dåligt.
Ja, och liksom det känns ju nästan som att de har en hel, den här snubben som har gjort den här har en hel liksom, han har en hel zombieserie klar där karaktärerna har andra namn och så vidare, och det utspelar sig i London mycket, och sen är det någon på Netflix som säger kan vi göra Resident Evil av det här? Och så säger regissören, ja, men jag vet inte, det är nog inte riktigt vad jag vill. Och då säger Netflix, vill du ha några pengar eller? Eller vill du gå någon annanstans och göra din serie? Och så går regissören med på det. Alltså det skulle fan inte förvåna mig. För att den blir lite mer uppmärksammad bara av namnet. Alltså jag skulle inte förvåna mig om det har gått till exakt så. Och det är ju naturligtvis helt jävla bedrövligt i så fall.
Och sen tycker jag ju att Wesker som karaktär i hela Resident Evil-universumet, om man utgår från spelen, för att vara en stor skurk så är han jävligt anonym, kan jag tycka.
Mm, absolut.
Han är med i första spelet, att han är typ någon ungefär som Big Boss i Metal Gear. Han är med i ens gäng och ger en uppdraget, men det är också han som är typ sista bossen. Eller storskurken som ligger bakom allting.
Ja.
Sen är han inte med i tvåan för att han följer två andra karaktärer. Det är inte så konstigt, men bygger på vad som har hänt i ettan. Men Wesker är inte med för att, så vitt man vet, så är han död.
Ja.
Det är ingen spoiler för ett spel från 1996. Om man inte spelat det så är det ju, har man säkert spelat något annat. Sen Resident Evil 3 är ju en sidostory. Sen kanske han är med i Code Veronica. Jag har inte kommit så långt så jag säger ingenting om det. Resident Evil 4 så tror jag i alla fall att man får lite hum om att han i alla fall är med på noterna i det som händer i 4:an.
Mm. Och sen är han ju med helt plötsligt jävligt mycket i 5:an.
Ja.
Från ingenstans egentligen.
Nej, precis. Och den utvecklingen som han har gått igenom, alltså att han har med nästan övernaturliga krafter och sådana där grejer. Det är så här, ja, det känns som att det är någon som har gjort en hel serie, att de har gjort uppföljare på 1:an fram till 5:an, fast det var de spelen kom aldrig.
Nej, exakt. Det var en ganska bra förklaring faktiskt.
Så känns Resident Evil 5. Ja, jag gjorde 2:an och 3:an och 4:an, men det var inte de som blev Resident Evil.
Nej.
Och sen är han omnämnd i 6:an, va?
Det är ju, nu är det här spelet också ganska gammalt, men det är ju den personen som heter Jake, va? Den unga killen som ser ut som en snubbe som gick i min gymnasieklass. Det är ju Veskes son.
Mm.
Så han kanske har familj då ändå.
Ja, fast Jake nämner aldrig någon gång i spelet att han har systrar.
Nej, exakt.
eller andra syskon.
Nej.
Och 7:an så börjar man på ny kula, och på 8:an så får man kanske den bästa throwbacken till Resident Evil 1 faktiskt.
Mm.
Som jag inte kommer att avslöja.
Snyggt.
Men vad beträffar Wesker, jävligt anonym.
Ja, absolut.
Om nu han är en sån stor, eller han är väl alltid med i bakgrunden och Men då måste man läsa de här dagboksanteckningarna som man kan hitta i de här spelen om man ska fatta det.
Precis. Ja. Nej, men som sagt var att det här med att jag inte riktigt kan bestämma mig, det är nog helt enkelt så att den utspelar sig i alla fall i början en viss del liksom i två parallella tidslinjer.
Mm.
Och att det gör att den ena är ganska mycket bättre. Även om den inte är superbra så är det en skillnad i de två. Och det är därför det är ett helt okej betyg blandat med katastrof. Så.
Är det 4 av 10 då typ?
Ja. Möjligtvis då om jag tänker att en femma är godkänd. Alltså inte godkänd. Och då tänker jag att 6 av 10 är bra. Och så lite mindre än bra då. Men ändå, det gick att se en gång betyg typ. Mm. Så kanske att man kan vara lite snäll och sätta 5 av 10 på den då.
Okej.
Okay. Ja.
Då ska jag nog inte se den, för den verkar faktiskt bedrövlig.
Ja, alltså jag tror att du kommer tycka att den är sämre än vad jag gör.
Mm.
Ändå, det tror jag. Vi tycker lite olika ibland. Och här tror jag att du är liksom mer negativ mot den.
Det tror jag
med. Med all rätt då, kanske.
Ja, du känner mig. Du känner mig. Yes. Jag har faktiskt också kollat på en serie baserad på tv-spel.
Mm.
Som tog mig alldeles för lång tid att ta tag i. Men det är Castlevania jag har tittat på, så att jag säger det. Och Castlevania-spelen, det är ju helig mark liksom.
Mm.
Man fuckar inte med Castlevania för min del. Jag tycker att det är en av mina absoluta favoritspelserier. Och jag vet ju att man pratade på att göra en film, eller vad fan det var, baserat på Castlevania 3.
Ja. Precis.
Möjligt att vi har kollat upp det på IMDb i ett väldigt tidigt poddavsnitt någon gång.
Det är väl inte helt omöjligt.
Och så kom det då som en tecknad tv-serie. Jag tänkte, det kom i en säsong, vad var det, typ 6 avsnitt eller någonting.
Mm.
Och skulle baseras då på händelserna i Castlevania 3.
Ja.
Och där kände jag någonstans, ja, det här skulle kunna vara bra.
Mm.
Men det skulle också, hur gör man ens en serie baserat på ett 8-bits spel med ganska minimal story, där det är en snubbe som går igenom Transylvanien för att ta sig in i Draculas slott och döda honom.
Ja,
och med dig, kan du, och så kan du få med dig en av 3 extra karaktärer.
Mm.
Okej. Ja, men karaktärerna finns ju, men hur fan bygger man en story på det här? Alltså, hur väl kommer man hålla sig till källmaterialet, eller kommer det vara typ Captain N, att det bara är en massa referenser till spelet för att man ska hålla intresset uppe, eller tar man sig enorma friheter med källmaterialet, alla Resident Evil-filmerna eller något sånt där, där man känner att det här skulle lika gärna kunna vara någonting helt annat.
Ja.
Resident Evil-filmerna skulle ju inte behöva heta Resident Evil ens.
Nej, där har jag väl alltid tyckt så är det. Jag tycker att den första klarar sig. Liksom,
ja, det gör
så. Den kan jag faktiskt se om och bli underhållen av varje gång. Jag tycker att den är ganska cool.
Ja, men jag tyckte också det. Och den har ju ändå influerat spelen dessutom. Så att den får tummen upp. Sen har jag väl sett någon bit av de andra sen när de gått på tv, det man har zappat och hamnat på 6:an. Aha. Och så är det en Resident Evil-film och så börjar man undra, varför heter det här ens Resident Evil? Det är ju för fan mer Jet Li och Ken Reeves action än Resident Evil. Alltså,
ja, och ganska länge, så jag vet, jag och farsan var ju på flera av dem på bio.
Mm.
Och där man tyckte att det var en actionrökare. Det var kul.
Mm.
Den 2 timmarna. Men när jag har gått tillbaka till dem nu.
Mm.
Så har jag ändå känt att den här var inte så bra som jag kanske tyckte då. Så.
Nej, och när den är baserad också på bra spel, så känns det också som att styrkan med spelen är ju att de är interaktiva. Och då kanske det inte är så noga med story och sådana där grejer så länge spelet är kul.
Nej, absolut.
Lite grann som att folk har bönat och bett om en Metal Gear Solid-film. Men grejen är att storyn har inte den kvaliteten. Det är jävla bra story, det är bra kvaliteter.
Mm.
Men inte kvalitet för att bli en långfilm eller serie.
Nej, antagligen inte. Och då skulle man få ta sig vissa friheter och det skulle reta gallfeber på folk. Antagligen på mig också. Ja. Så det är väl lika bra att liksom låta det vara.
Men sen såg jag att det hade kommit att det fanns eller att det finns 4 jävla säsonger av Castlevania, varav den senaste kom förra året.
Mm.
Och då kände jag väl lite grann att om de har fått släppa fler eller så här många säsonger så måste det betyda att den är ganska bra. Och sen känner jag ju andra som har kollat på den och sagt, ja men den är fan bra.
Ja, så jag tycker väl jag. Liksom så.
Ja, så jag kollade de inte på den.
Nej.
Ja, du har sett den också?
Ja. Så inte hela.
Nej, jag har inte sett hela än heller. Så det blir lite så här första intrycket. Så kanske man kan ägna ett helt avsnitt bara om den här serien någon gång.
Absolut.
Men jag började kolla på den i alla fall och jag tycker att det är svinbra.
Ja, du ser. Jag tycker också att den är bra.
De har fångat Castlevania-känslan tycker jag.
Mm.
Och det som är gött är ju att ja, det är baserat på händelserna i det tredje spelet. Men fan, de har gjort sin hemläxa här också. Alltså, det känns som att de får med grejerna från spelen på ett naturligt sätt i serien.
Ja, jag håller med. Eller förlåt, ja. Rättare sagt så här, nu var jag lite för snabb. Det är ju kul att höra att det är så. Jag har ju inte alls samma relation till spelen som du har. Så sådana små detaljer tänker inte jag på samma sätt. Men eftersom man har läst så mycket om den och hört att många gamers tycker att de sköter det bra, så förstår jag att det är så.
Mm.
Så kan vi väl säga då.
Ja, så här har man ju gjort liksom någonting baserat på tv-spel bra. Och det är ändå ganska skrala källmaterialet som man har att jobba med. Utnyttjar de på ett alldeles utomordentligt sätt.
Mm.
Sen har de ju gjort lite ändringar och sådana där grejer såklart. Men jag tycker att det är ganska bra ändringar faktiskt.
Ja.
Till exempel att Trevor Belmont inte ser ut som man gör på omslaget till Castlevania 3, Dracula's Curse.
Snabb googlar. Dracula.
Jag vet det. Curse of Dracula kanske det är. Någonting sånt. Jag är helt
Nej, Dracula's Curse.
Ja.
Han ser ut som Thor typ.
Ja.
Ja,
och då tycker jag väl ändå att ja, men jag tycker att den Trevor Belmont som är i tv-serien passar faktiskt lite bättre med tanke på hur senare spel i serien ändå ser ut, för att mycket tror jag att de har hämtat från senare spel, men det är bra för då har de ju tagit några spel som ändå har en koppling till Castlevania 3 och knutit ihop den säcken på ett jävla bra sätt. För ibland när du släpper ett spel, ja, det här spelet är 20 år nya, kom 20 år efter Castlevania 3, men det bygger på det, typ som Curse of Darkness till exempel. Aha, okay. De hade en liten lucka i tidslinjen som de kunde utnyttja, vilken tur för dem, ungefär så.
Ja, okay.
Men de har knutit ihop allting här. Du har delar från Symphony of the Night till exempel.
Okej.
Okay. Att Draculas fru och Alucards mamma dör. Det är ju hela settingen för hela serien. Vilket jag tycker är jävligt nice. Okej, okay, yeah. Ja, så då har vi Alucard ser ju ut som man gör i Symphony of the Night i den här tv-serien också, inte som man gör i 1988-bit-spelet också, pluspoäng tycker jag.
Mm.
Så då fick de med det. Så då har vi en tydlig koppling till Symphony of the Night och hur det hänger ihop med Castlevania 3. Grymt, skitbra tycker jag. Men man har också fått med Curse of Darkness i PlayStation 2. De är Hector och Isaac, de två karaktärerna. Isaac har de gjort om helt och hållet i tv-serien och jag tycker att tv-seriens Isaac är bättre än spelets Isaac. Så att också bra.
Okay. Okay.
Han är en mer intressant karaktär helt enkelt i tv-serien. Och sen gör man också en ganska snygg liten koppling till Lament of Innocence till PS2.
Du, nu hackar det till lite, ursäkta. Vad sa du det sista precis?
Nej, de gör en väldigt snygg koppling till Lament of Innocence också.
Ja, okej. Okay. Ja.
Att man faktiskt inte tar för många friheter, utan att man faktiskt tar från olika Castlevania-spel och ger dem en helhet i den här tv-serien. Man får ju se en bild i det här Belmont-hemmet som de kommer till så småningom. Hur, var, när eller varför säger jag inte. Men så är det en bild på Leon Belmont.
Ja, okej.
Okay. Och det är ju huvudkaraktären i Lament of Innocence som jag tror är hela början på striden mellan Belmont-klanen och Dracula.
Okej. Okay. Är det ett av de spelen som... Vilket konsol är den till?
PlayStation 2.
Aha, okej. Okay. Då är jag med.
Så båda PS2-spelen har sin del i storyn i det här. Så att, ja, de har, det är inte bara Castlevania 3, det är väl det jag försöker säga, utan de knyter ihop det här med egentligen allting som har med Castlevania att göra.
Yes, gött.
Och megamjölkar inte musiken heller, trots att man kanske tänker, fan, kommer man inte få höra typ Bloody Tears och de här låtarna nu. Den låten är med så småningom, men det är ändå typ i slutet på andra säsongen som den kommer med först, och då passar den väldigt bra med den scenen. Så de gör det på ett snyggt sätt, de gör det effektfullt. Det är inte bara massa fanservice, det är en bra tv-serie som man kan se även om man inte har spelat spelen.
Mm. Det låter ju faktiskt riktigt, riktigt härligt.
Ja, så det är bara en grej.
Ja, det ska bli kul.
En grej.
Ja.
I Castlevania 3 till Nintendo 8-bit så kan du få med dig en av tre karaktärer. Trevor Belmont har du med dig hela tiden. Du kan få med dig Alucard som en gubbe du kan byta till. Sypha Belnades har du också. De två är ju med i serien.
Ja.
Men det är den tredje karaktären som saknas, som jag tänker att man skulle kunna få med honom här på något sätt i alla fall.
Mm-hmm.
För det är några grejer som jag tänker, oj, det där gick väldigt fort.
Aha, okej. Okay. Det är sånt här som jag inte tänker på, naturligtvis.
Ja, nej, men vi får göra ett helt avsnitt, så får jag väl gå in mer på detalj.
Mm.
Med några tankar och sådär. Jag kanske ska anteckna också så att jag vet vad fan det jag ska säga. Men Grant the Nasty är inte med.
Okej. Okay.
Och jag tror att det är en
karaktär.
Ja, det är ett roligt namn. Det är en karaktär som jag tror att man skulle kunna göra ganska mycket med, när det ändå handlar om att de ska infiltrera ett slott liksom, och han är en tjuv som kan klättra på väggar, och det är det han gör.
Ja. Det håller jag med om. Det hade gått att göra mycket på det. Det tror jag absolut.
Och när de ändå porträtterar Trevor Belmont som en antihjälte mer eller mindre i den här serien, så känns det som att ja, man har nog plats för Grant också, och det skulle kännas logiskt att de två kommer överens på något sätt.
Ja.
En superut och en tjuv.
Ja, får jag fråga, vet du, nu har vi inte sett allting, varken du eller jag.
Nej.
Vet du om personen kommer dyka upp?
Nej.
Nej, så det kan vara så att han har gjort det då. Men det får vi veta när vi kör ett riktigt avsnitt då.
Det känns bara väldigt konstigt att han borde ju ha varit med från början, i och med att andra säsongen slutar som den gör.
Sant.
Det är ju det. Det är ju det. Mm. Och det skulle bli konstigt om han dyker upp efter det.
Ja, det är väl så.
Och jag kollade rolllistan på IMDb för att kolla det, för att jag tänker att han, det är ju en av karaktärerna. Sen kanske man inte väljer att spela som Grant när man spelar i spelet, för han är ju inte lika cool som Alucard som är ändå vampyr, och han är inte lika cool som Sypha som kan tuffa magier. Han slåss med kniv, det är det han gör.
Mm.
Och kan klättra på väggar och tak, vilket är sjukt effektivt visserligen.
Ja, jo, det kan jag tänka mig. De är inte helt enkla de spelen, så den lilla extra medhjälpen man kan få är väl välkomnande, antar jag.
Ja. och jävla coolt koncept som man gjorde jävligt bra med de här Bloodstained-spelen också.
Ja, okej.
Okay. Curse of the Moon 1 och 2 då. Mm-hmm. De 8-bit osande. Som egentligen är Castlevania, bara att det är ett annat namn som inte är Konami.
Nej, precis. Ja, men de har du gillat båda två, va?
Mm. Skitbra ja. Spel. Men Grant. I alla fall, Grant är inte med i rolllistan på IMDb i alla fall.
Nej. Okej. Okay. Då så. Du, bara en liten sån här snabb fråga. De här Bloodstained, de två spelen som finns.
Mm.
Kör de också med det här, om man säger så, Metroidvania-stuket? Eller är det banor mer igen?
De till PlayStation 2?
Nej, de här Curse of the Moon.
Fan, vilken jävla brain fart jag fick. De är som Castlevania 3, båda två.
Ja, okej. Okay. Nice.
Kort och
gott. Det kanske är många som har saknat den typen av Castlevania-spel lite. Att de flesta som har kommit sen efter Symphony of the Night har anammat det spelsättet.
Mm.
Och att jag vet, det är väl naturligtvis antagligen här James Rolfe som ifrågasätter det någon gång. Alltså jag skulle vilja ha en sån där man närmar sig det här slottet, inte ett där man är i slottet hela tiden och det är väldigt stort. Det saknar han ju lite.
Ja, det kändes ju, vet jag, när DS-spelen kom, att fan, det känns lite som att man mjölkar nu.
Mm.
Vilket också på ett sätt är konstigt, för att Symphony of the Night blev ju ingen dundersuccé.
Ah, nej, just
det kom 97 och det vet ju vi som var i alla fall relativt stora, eller man ska säga, eller i en ja. Ganska hög ålder nog för att spela tv-spel.
Ja, det var vi ju, absolut.
Att vi fattar ju att på den tiden, alltså 2D, det var då. Det är 3D som gäller nu. Och det är det enda som räknas. Vi skiter i dåtidens teknik och så kör vi nu. Så att spel som inte var i 3D gick det ju inte bra för.
Nej, det gjorde ju inte det tyvärr.
Så Symphony of the Night var ju ingen succé förrän...
Senare kanske.
Ja, och nu är det väl klassat som ett av de absolut bästa PS1-spelen. Men på den tiden då det kom så var det faktiskt ingen dundersuccé. Det var inte det, det är synd.
Men det är
först senare.
Ja, det är ganska fascinerande då, för så har inte jag sett på det riktigt. Där, så att säga, jag har trott att det har liksom varit en större succé redan från början.
Men det är klart, succé, det alltså, för det såldes ja, jag inte
förstår,
mycket.
Nej, jag förstår vad du menar.
Det kom till exempel ingen platinumutgåva av det. Det kom en greatest hits, tror jag, i USA, men det var ingen sån här... Oh, jävlar, alla köper det och så säljer det flera miljoner. Det var ju inget Super Mario 3 direkt.
Nej, okej. Okay. Men det som är så jävla intressant med det här tycker jag, om man nu pratar om det här, hur det var med 2D kontra 3D, lite det som kanske fällde Sega Saturn också då, som man pratar om mycket, att ett 2D monster. Mm. Alltså sjukt bra 2D-konsol. Men att det var inte vad folk sökte just då. Det var 3D som var det heta.
Ja.
Och så är det ändå intressant att jag har ändå uppfattat det som att Symphony of the Night på Sega Saturn är inte lika bra som på PlayStation, trots att den har de här 2D-musklerna att spänna.
Mm.
Men det är väl också det här dubbla processorer, bla bla bla, svår att programmera för. Jag vet inte om det också satte käppar i hjulet.
Ja, sen tror jag att den är ganska rushed.
Aha. Ja,
de portade okay. Nog det kanske lite för fort. Jag tror nog att man skulle kunna göra det till ett jävligt fett spel.
Mm.
Men sen är det väl ingen riktig 2D-motor, men det har jag pratat om i ett annat poddavsnitt, så jag upprepar inte det. Ja, men det är synd att det inte är lika bra. Kul att spela Saturn-versionen. Jag tycker att om man älskar Symphony of the Night så är det faktiskt värt att köra det. Men om man tycker att det är helt okej, okay, ja, men spela det på PS5-man då. För den Castlevania-samlingen där du får Rondo of Blood och Symphony of the Night, den Symphony of the Night-utgåvan är väl den bästa som finns.
Ja, okej.
Eller om du köper på Xbox Live, jag tror det finns ute på marknaden fortfarande. På typ, det heter väl inte Xbox Live Arcade längre, det gjorde det då.
Ja, just det.
Så kan du ju 100% så får du 200 mer achievement points också.
Ja, exakt. Men det är oerhört viktigt.
Och därför är det också lite märkligt då att många nästkommande Castlevania-spel ändå är som Symphony of the Night.
Mm.
Men det kanske hade fått ett gott rykte eftersom det var inte för den senare som man upptäckte vilket jävla kanonspel det var. Det var synd att ingen köpte det bara. För sen kom det ju tre spel till Game Boy Advance som är Metroidvanias.
Ja, okej.
Okay. Ganska bra allihop tycker jag. Eller riktigt bra.
Mm, gott.
Och sen så kom ju de här två till PlayStation 3. Också lite Metroidvania fast i 3D. Funkar hyfsat, gör det. De är bra. Jag tycker de är kul att spela. Och sen tre stycken Metroidvanias till DS. Och då kände jag väl lite grann där att fan, det är bara sådana här Castlevanias nu.
Mm.
Och då kände jag också att vad gött det skulle vara med ett klassiskt Castlevania-spel. Att man bara gör någonting som var lika fulländat som Super Castlevania 4 är.
Mm, ja, oh. Det kan man väl säga. Det hade varit grymt.
För det är ju på ett sätt det ultimata Castlevania-spelet om man tänker gå från bana till bana.
Ja, absolut. Det kan jag absolut förstå. Jag älskade ju det.
Ja.
Det begav sig.
Bra kontroller, du kan piska i alla riktningar.
Och man kan moonwalka och... göra den där
den kan man också göra. Det är en Angry Video Game Nerd referens för er som inte hänger
en
med.
En till då. Ja.
Men och så har man inte gjort något mer sånt för att nästa som kom efter var ju en retelling av Rondo of Blood och det är som ett gammalt Castlevania. Och sen kom Symphony of the Night och sen så har man kört på det sen dess tills det kom det här Castlevania Adventure Rebirth som är också en typ remake på Game Boy Advance-spelet.
Mm.
Eller en reimagining eller vad fan man ska benämna det som. Det tyckte jag var ju en jäkla fröjd när det kom. Det var ju asroligt.
Ja.
Men också ganska hemligt för det fanns ju bara på WiiWare eller vad den hette och sen det finns ju inte nu.
Nej, vad fan var det exakt?
Ungefär som Xbox Live Arcade eller
var det så var det så det hette? Det kommer ja. WiiWare. Just det.
För hade ju Virtual Console där du kunde köpa
exakt.
Gamla spel. Sen hade du WiiWare där du kunde köpa nya spel, vad man ska säga.
Aha, det var så det var. Tack för det.
Och då kom det ett sånt vanligt klassiskt Castlevania-spel och jag tänkte bara, shit vad kul. Nu kommer de säkert göra fler såna här. Och så blir det ju inte riktigt.
Nej.
Och de här Lords of Shadow-spelen gick det ju inget vidare för heller.
Nej, det kommer ett snart vet du, som är som Elden Ring fast det är Castlevania istället.
Alltså jag tänker att det är Dark Souls-spelen som är Castlevania nu.
Ja, varför inte?
Eller From Software-spelen för att spela dem är precis som det var att spela Castlevania när man var liten.
Mm. Har vi nämnt det förut? Jag tycker att det känns som att
det var inte länge sedan jag gjorde det. Det var inte länge sedan jag gjorde det.
Nej, jag kände alltid igen det lite.
Så det var väl jäkla gött då att Koga Igarashi eller vad heter gjorde en helt ny serie som är som Castlevania fast han kan få bestämma själv vad det ska vara.
Mm.
Och så blir det två Castlevania 3 och ett Symphony of the Night som är kanske inte riktigt lika bra som Symphony of the Night men det är fasiken inte långt ifrån.
Ja.
Faktiskt. Ritual of the Night heter det också.
Ritual of the Night.
Mm.
Ja.
Sjukt bra spel. Fan, blir jag sugen på att spela det.
Ja, starta det också. Du har väl några igång nu va?
Mm.
Gött. Vilket spelar du mest just nu, för övrigt?
Jag ströspelar lite allt möjligt just nu eftersom det är semester och man åker iväg på grejer.
Ja.
Och då känner jag att jag vill inte investera för mycket tid i något långt spel, för det blir ett avbrott för att man ska åka iväg någonstans.
Ja.
Det låter som att jag klagar nu. Nej, det
är så jävla märkligt, för att jag hade ju tänkt att jag skulle ha ett riktigt semesterspel och spela det här A Plague Tale. Så tror jag att jag precis innan jag skulle gå semester körde prologen på det. Och sen vet man, det ligger väl kring 10 timmar, 10-12, så är det inte jättelångt. Men jag tog mig inte för att spela det så mycket på semestern, utan det blev lite annat. Så där, lite smått, lite här och där. Spelade ett spel som heter A Memoir Blue, som jag kanske hinner prata om lite idag. Det är väldigt kort, så finns inte super mycket att säga. Men börja på New Game Plus på Elden Ring. Och blev lite FIFA, lite här och där, bara för att jag tycker att det är lite kul att bara installera, köra någon match och se, händer det något för varje år som går numera? Eller är det som på den gamla goda tiden då det bara är små grejer här och där? Ja, det är bara små grejer här och där. Men jag tycker ändå någon fotbollsmatch lite då och då kan jag tycka att är lite kul att köra. Och finns det gratis på Game Pass, så ja, fine. Då kan man ju faktiskt göra så. Ja. Men jag skulle aldrig betala för det i längre som vi gjorde förr.
Nej. Nej, men det är väl lite så här också. Också spelat lite så här lite Switch, lite PlayStation och så sånt där. Men det som jag kanske har lagt ner mest tid på de senaste 2-3 veckorna, det är fan Mario Picross till Super Nintendo. Eller om det heter Mario Super Picross.
Vad är det för någonting?
Det är ett pusselspel där du har ett rutnät. Mm. Och vågrätt och lodrätt, så står det vågrätt och lodrätt, så står det siffror på kanten. Och där vet man att på den här raden lodrätt så är det 2 stycken som du ska slå på.
Okay.
Och vågrätt så kanske står 2 eller kanske står 0, och så ska man försöka räkna ut vilken det är. Och ja, men inte helt olikt sudoku och de här grejerna. Och så ska det bli mönster. Och i början tror jag att det är mest japanska tecken, och sen så blir det är Super Mario stjärna och sen kanske någon svamp, och sen blir det en telefonkatalog, alltså sådana där grejer som du ska hacka fram.
Okay.
Det har jag suttit som förhäxad och spelat.
Ja, det låter ju sånt som, alltså jag är ju för korkad för pusselspel rätt ofta. Jag kan förstå hur de fungerar, men har ju inte tålamod.
Nej, men jag förstår det. Alltså, ett annat spel som jag tänker känns ganska nära, det är ju MS Röj.
Ja, jag förstod nästan det när jag hörde.
Men då är ju siffrorna på själva spelplanen på Mario Picross, så är de på kanten.
Ja, men det blir ju lite sådär, du vet, det här Tetris-spelet som finns på Game Pass till Xbox.
Jag blir varm med hela kroppen bara tänker på det här spelet.
Ja, men för att sätta det, jag säger att jag kan tycka att det är kul, men sen så känner jag att jag rätt snabbt är ett sånt, om jag spelar som arkad, om man ska säga, bara få så många poäng som möjligt, så känner jag att jag tappar liksom koncentrationen och börjar göra misstag rätt snabbt. Och så hinner jag inte med, och så har jag för bråttom, och så blir det pannkaka. Lite så är det med pusselspel för min del. Medan som jag säger så här, det är en sån här klassiker där jag skriver till dig, jag fick 25 000. Och du säger, aha, jag har 800 000. Alltså det känns som du kommer in i pusselspel och kan pusselspel och liksom har tålamodet att ta det lugnt och metodiskt ofta. Och det saknar jag i pusselspel.
Alltså man kommer in i det här tillståndet där du är inne i zonen, när du stänger ut allting och man är inne i spelet på ett helt annat sätt, och varenda drag du gör har du redan bestämt för några sekunder sedan. Så den Tetris-biten som du lägger, när du lägger den, då har du redan planerat vad du ska lägga nästa.
Såklart.
Och då får man ett sånt jäkla flyt, men sen händer det ju att man har lite för bråttom och lägger fel.
Ja.
Och då bryts den zonen lite grann, och då är det ganska jobbigt att få tillbaka den koncentrationen man hade.
Ja, det känns verkligen så.
Så det händer ju. Men jag tycker att de lyckas få in en i zonen på det, för att det är så visuellt jäkla genialiskt.
Mm.
Ah, shit, det spelet är bra.
Ja.
Jag tror det finns på PlayStation nu, alltså deras sån tjänst.
Ja, okej.
Jag skulle rekommendera alla att spela det Tetris-spelet.
Mm.
Det är nog mitt favorit-Tetris-spel sedan Tetris DS. Det var
jag kommer fan inte ihåg vad det heter nu, vet du. Vad är det heter?
Ja, du. Jag gör så här.
Är det Tetris Unlimited, Tetris Ultimate? Är det något sånt? Nej.
Nej, nu ska vi se. Jag frågar Dr. Google. Mm. Tetris Effect Connected.
Ja, okej. Okay. Ja, noll rätt där då.
Och det är tydligen rabatt på Steam, så det kostar 22,09 euro, men Game Pass är det ju gratis på, så kör på det. Det är det, ja. Nu fastnade jag lite i att kolla på förhandsgranskningen av spelet på Steam. Bara, ja, glad i hela kroppen. Idag, tidigare idag, så körde jag färdigt Diablo 1 på PlayStation.
Jaha, okej. Okay. Äntligen.
Mm.
Du har hållit på länge med det nu.
Ja, men det är också sånt spel jag har ströspelat lite då och då.
Ja.
Gillar PlayStation-versionen, och jag vet inte varför. Det är inte alls lika bra som PC-versionen, men det är någonting med...
Mm. Det går att spela på svenska, va?
Ja.
Ja.
Det är så jävla dåligt på svenska.
Ja, det tror fan det.
Det är nästan, ja, det är lika dålig översättning som den svenska texten på Netflix och de här streamingtjänsterna som finns nu.
Ja, ja, okej.
Okay. Det känns maskinöversatt.
Ja, det är det. Kan det säkert vara. Om det inte är Carl Hårding som gör det, förstått, då är det alltid bra.
Ja, det är det fan i mig.
Ja, jag säger det.
Nej, men alltså det blir det, för ibland så tänker man, men shit, hur fan har de översatt det här? Det här funkar ju inte i sammanhanget, det är inte ens ett ord på svenska, tänker man ju några gånger.
Nej.
Och ibland så tänker man, men den här översättningen funkade bra. Man har fått kontexten och känslan, och då är det fan ofta Carl Hårding. Det är därför man kommer ihåg det.
Ja.
Jag brukar kolla översättare efter för att se vad är det för idiot som har gjort det här.
Ja.
Carl Hårding är inte en av dem.
Nej, det är han verkligen inte.
Vi får göra en fansida på Facebook och se. Det känns som känns väldigt smalt att göra det.
Ja. Ja, jag har ju sett att jag har ju lyckats skapa några sådana på skämt väldigt ofta, sådana där fansidor, och så blev jag påmind av en då det var kom upp något sånt här typ Nettan Olsen vill gå med i din grupp. Jag bara, min grupp? Och klickade på henne, och då var det gruppen vi som tycker att Tom Bovallius är rolig. Och Tom Bovallius är då en Tre Kronor-karaktär.
Skilda världar är det, va?
Ja. Tack. Skilda världar-karaktär. Och det som bara hade hänt då, det var att jag och Mackan höll på att skicka klipp från Skilda världar till oss med Tom Bovallius, där han liksom är så här rikemans unge dryg. Mm. För att det är så jävla uselt och går och garva åt. Och sen så hängde fler på, och då skapade vi den gruppen med 3 medlemmar. Och nu så här, ja, 12 år senare, så är det någon som, den gruppen vill jag vara med i. Har det något att göra med att Skilda världar helt plötsligt ligger ute för streaming just nu?
Eller så är det en bot.
Eller så är det en bot. Vem vet?
Också smalt.
Ja, sjukt smalt.
Nu kommer jag av mig lite här. Jo, jag håller på att testa lite alla möjliga spel. Jag spelar mycket Mario Golf på Switchen, har jag gjort.
Ja, okej. Det vet jag att vi pratade ju lite om det. Det jag vet att jag tror inte att jag sa någonting i podden då, men jag reagerade lite på att du kändes lite mer positiv till det mot de andra recensioner jag hade läst. Så.
Mm.
Har du fortfarande en positiv känsla när du spelar på Switchen, eller hur?
Ja, jag tycker att det är skitroligt.
Ja.
Så det är min positiva känsla.
Mm. Men vad är det för spelläge du spelar mest?
Det är det här story-läget, eller vad man ska säga.
Ja, okej. Okay.
Att du måste träna några gånger. Du springer runt liksom på det här stället. Att ja, men här kan du köpa klubbor kanske. Eller här kan du träna på den här typen av banor. Alltså sådana där grejer. Och sen så får man göra typ som ett test eller göra en tävling. Och så ska man väl vinna eller i alla fall bli godkänd. Och så kommer du till nästa bana.
Ja, okej. Okay, då förstår jag.
Det finns väl några lägen som jag känner är lite så här att det kan bli lite sekt.
Mm.
Men det är inget som det är ingenting som jag tycker förstör spelet på något sätt. Men när man kör sån här speedgolf, när du kör på tid, du slår bollen och sen ska du springa till den och så spelar du mot datorn eller kanske en annan spelare samtidigt, och så går det bra och sen så är det ett av nio hål, säger vi då.
Okay.
Som det går riktigt käpprätt åt helvete för att du råkar trycka på fel knapp eller något sånt där. Då är det ju kört. Då får man börja om från början. Och det kan bli lite tradigt.
Ja, det förstår jag. Det är ju... ja, det är sånt där som jag tror att jag hade tröttnat på rätt snabbt. Faktiskt. Och lite det som folk har sagt överlag mot det, tror jag att det är tradigt med vissa saker.
Mm. Det finns ett läge som är ganska kul. Men som också kan vara så här potentiellt tradigt. Ja. Känns inte som att jag marknadsför det här så bra, men det är kul, jag lovar. Men när det väl går åt helvete så tar det lite tid. Men då kan det vara att du är på en sån jättestor bana och så är det, nu ska du klara tre hål på så här många slag.
Mm.
Och då är det inte att du börjar på första hålet, slår den i bollen och sen så får du börja på andra banan, utan när du har fått bollen i hålet så ska du slå ner den till nästa bana.
Ja, det var ju spacet.
Så man kan tänka sig att det är en enda stor bana med flera golfhål.
Mm, jag förstår. Ungefär som en bana är.
Ja, precis.
Ja. Mm.
Och så ska du hålla på och springa och sådana grejer. Ja. Och det är kul, men det blir faktiskt lite segt när jag säger, men nu ska du göra nio sådana här hål.
Mm.
Och så fuckar man upp på ett hål och då måste du börja om helt från början.
Ja, nej, fy fan. Det är jobbigt.
Ja, sen kan man ju
men alltså, träna det är så här, mycket. Ja, träna mycket och så länge det är roligt så ja, är det väl vad det är. Liksom, lite så kan man väl konstatera.
Ja. Sen kan, alltså, det kan ju också vara så här att en del kanske inte tycker att det är så kul för att det kanske inte tillkommer så mycket nytt eller sådär. Jag har ju inte spelat de här på Nintendo 64 och sånt där. Det här är ju dels golf till Nintendo 8-bit har jag ju kört och det här NES Open golfspelet har jag ju kört och typ Mario golfspelet till Game Boy Advance där kanske hela den här grejen började när du har en gubbe som du levlar som i ett rollspel.
Ja, ja. Okay.
Sånt gillar jag ändå. Man börjar som nybörjare och så tränar man och så levlar du vissa förmågor. Mm. Ja. Om du är duktig på att skruva eller slå långt eller slå rakt eller vad det fasen kan vara.
Ja, just det. Det är väl EA, de har väl gjort några sådana där golfspel som jag vet att jag hade ett till PlayStation 3 som faktiskt var rätt om man sitter och satt och snackar lite, kunde skicka runt kontrollen och gå igenom 18-hålsbanan till exempel. Så det tyckte jag, golf har någonting.
Tycker jag med.
Sen har jag aldrig spelat och det är ju inte, men det är ju ett golfspel på samma sätt som FIFA är ett fotbollsspel. Liksom. Mm. Så det är inte det här, det är inte Mario Golf på det sättet förstås.
Det är det som avskräcker mig från att spela nyare så här FIFA och NHL, att de blir så jävla avancerade. Att det är ungefär som att du måste kunna spela hockey på riktigt för att kunna spela på PlayStation.
Ja, Ja, nej, men alltså det jag gillar med när jag har spelat lite FIFA nu då, det känns som att de har funnit balansen mellan det här. Det går att göra sjukt avancerade dribblingar nästan i nivå med ja, en ultimate i Street Fighter i kombinationstryck liksom. Men det går även att spela ganska snyggt om man är som jag, ganska dålig. Jag tycker att spelet kan hålla dig i handen lite också. Och liksom, det är ganska lätt att slå svåra pass och så vidare. Så jag gillar det ändå så, lite då och då. Men det är ju, återigen, det gör ju jävligt mycket när det är gratis. Eller ja,
Ja,
gratis, men när det
men
ingår i.
ja, och då är det ju värt att spela dem. Det är till och med så att nästan jag skulle kunna tänka mig att testa. Men sen vet jag, det var ju ett tag då det var sånt jäkla liv om det här att du kan betala för att låsa upp vissa spelare och sånt. Är det mycket sånt också eller? För att det är ju också en sån här grej som gör att nej, men jag tänker
Men
inte spela det här i så fall.
det är det här spelet som heter FIFA Ultimate Team, tror jag det heter.
Okej.
Och det är tydligen den delen som, den är ju extremt, eller har varit bland kidsen, om man säger så, väldigt populärt. Tänk dig att, vet du, hade hockeybilder kanske. De låg i en liten sån där plastficka som man öppna med nästan som Estrella-rycket, som en chipspåse, och så kunde man ta ut sina kort. Du öppnar ju digitala sådana.
Okej.
Och då kan du ju då få till exempel Messi, Ronaldo, de här spelarna, de är väl typ som i Diablo då, så är legendary det bästa man kan få. Så är det väl samma i det här.
Får du dem som spelare eller får de som
Ja,
digitala samlarkort?
nej, då får du dem som spelare i ditt online-lag som du möter andra med online. Och då är det så att då kan du, det är inte så att jag spelar med United då, utan då spelar jag ju med typ då, ja, Joel FC och kan möta någon Emil FC, och vi kan båda ha Ronaldo. Så det är liksom helt öppet så. Det är inte att de spelar i rätt lag och så vidare. Men det som jag vet många är jävligt kritiska till, det är ju så att du kan ju spela dagens match, dagens turnering, och vinner du så får du ett sånt här paket. Men det går ju naturligtvis också att köpa paket för en viss summa pengar. Och jag vet att det är irriterat, för det blir ju så. Det blir ju då lite det här pay to win då, förstås. Så att du kanske då kan i teorin köpa till ditt lag och bara ha legendary-spelare till exempel.
Och så behöver du inte ens vara bra för att vinna.
Ja, alltså det jag vet, jag har ju testat, inte i det här Ultimate-läget då, men jag har ju testat att spela online och möta folk. Och då kan det vara så att jag väljer ett klubblag som är jävligt bra och möter ett som inte ska vara lika bra. Jävlar vad folk är bra på framförallt försvarsspel i FIFA. Det är helt bisarrt sådär. På samma sätt som de är proffs i Counter-Strike så är de ju det i FIFA idag liksom. Man har ju liksom inte en chans.
Det är också en sån här grej som gör att jag inte blir så sugen på att spela, för att alla andra som spelar är redan så jävla bra. Det känns som att det är för sent att haka på.
Just det. Kanske. Men det är väl så, jag är inte speciellt duktig. Vi spelar ju jävligt mycket FIFA på det här universitetstiden, och kunde vi ha anordna lite turneringar. Ibland i nykter tillstånd och ibland i versionen öl-FIFA, där man skulle ta klunkar om man gjorde vissa saker och sådär. Då var det ju jävligt roligt, och då var man bättre än total amatör. Kan man säga så?
Ja, och så är det ju roligare att spela mot kompisar när man sitter i samma rum än att spela mot någon okänd jävel
Ja,
på andra sidan jordklotet
såklart.
som loggar ut eller stänger av sin apparat så fort man gör mål.
Ja, så är det ju.
Ja, visst, men då känns det som att vi har fått snacka om lite grejer. Är det någonting mer du vill lägga till innan vi knyter ihop säcken?
Nej, jag kan nog tänka mig att kanske nästa vecka prata lite mer om ett spel jag har spelat igenom som heter MMR Blue. Kan till och med vara så att det är mer en, alltså nästan som en dikt som någon har gjort ett spel av.
Mm.
Men jag tyckte att det var mycket i det som var väldigt, väldigt snyggt gjort. Så det vill jag nog ändå nämna. Men det var så där, jag tror att det var strax under 2 timmar långt.
Mm.
Så det är liksom väldigt kort, men väldigt snyggt gjort på ett personligt sätt. Men nu ska jag inte säga mer.
Nej.
Utan vi tar det nästa gång.
Mm. Då gör vi det.
Yes.
Och jag har ingenting heller som jag vill tillägga. Jag kommer alltid på sånt där när jag stängt av rekordknappen, men då får det vara så.
Ja.
Så jag tackar alla 3 gånger.
Ja, och säger jag också tack så mycket för att ni har lyssnat.
Vi säger så här.
Hej.